Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 119 av We Are Influencers. I det här avsnittet av podden så får du träffa Elin Skoglund. Elin har bloggat sedan 2009 då hon var 14 år gammal och enligt sin egen utsago var hjärtekrossad över någon kille och ville skriva av sig. Men med ett självförtroende som inte gick av för hacker och en stor dos driv så placerade hon sig själv i epicentret av Göteborgs bloggvärld och var sedan med och utvecklade bloggportalen Now, dit hon värvade profiler som Moa Mattsson och Matilda Djärf som skulle gå och bli enormt stora profiler. Hon säger själv att hon blev som bloggarnas mamma. För mig så berättar hon om hur hon som ung bloggare ringde upp Hugo Rosas på My Showroom och krävde betalt. Hon pratar också om det här promenadtipset som tog som fart och den hatstormen som följde efter det. Och hur provocerande hennes lägenhetsrenoverande verkar vara hos skvallerbloggarna. Vi pratar också om hennes utmattningsdepression, om hennes inredningsbusiness och hur hon älskar att sälja och sälja in sig själv, något som är ganska ovanligt bland influencers. Samt så får du ta del av Elins bästa tips till nya influencers och detaljer kring hur hon tänker när hon sätter sina priser. Här kommer min intervju med Elin Skoglund. Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläderna jag får som gäller då? Är det något mer jag bör tänka på? Känner du igen dig? Så här ser många DM och mejl ut som jag får från up-and-coming influencers som är i starten av sin karriär och inte riktigt känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur hela friden du ska gå tillväga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? För dig har jag skapat en gratis guide där jag tar dig igenom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till www.lalinda.se/tabetalt för att ladda ner guiden. lalinda.se/tabetalt. Hej och varmt välkommen Elin Skoglund.
Tack snälla. Det är första gången jag gästar en podd.
Hur känns det?
Nej, men det känns faktiskt bra. Jag har inte förberett mig någonting så vi får se hur det här blir.
Nej, men alltså jag tänker ju att jag ska, förhoppningsvis vet du redan det jag ska fråga dig.
Ja, jag
eftersom
tänker.
Att jag ska prata om dig. Jag tänker att jag ska inte liksom ge mig på någon sån här mattequiz eller du vet någonting sånt. Det är inget prov vi ska göra här.
Nej, exakt. Vi ska snacka. Vi ska för matte snacka. Är jag riktigt dålig på.
Ja, vad är du bra på då?
Nej, men jag läste ju samhälle i gymnasiet och sen valde man inriktning och då började den skolan för det fanns media och journalistik. Mm. Så det var ämnena jag fick A i. De resten gick det inte lika bra.
Media och journalistik, men då har du ju ändå landat på rätt ställe om man säger så.
Ja, exakt. Jag ville bli journalist först.
Ja, vad
det
hände där?
Det var min
där?
Stora dröm. Nej, sen fastnade jag i det här bloggspåret. Det är ju man... Skrev ju väldigt mycket liksom.
Ja, mm. Men för du har bloggat länge och du har precis satt igång eller liksom tagit tag i den där bloggen igen.
Ja, man försöker hela tiden. Nej, men jag startade min blogg när jag var 14. jag var väl hjärtekrossad över någon kille och bara ville skriva av mig. Och sen, det var ju typ ingen som hade blogg då.
När var detta?
Nej, men det var ju 2011 om jag räknar rätt. Tänker jag, nej det var typ tidigare.
2000...
Nej, men nu blir det ju matte här.
Ja, förlåt, förlåt. När är du född?
95.
Och du var 14, då var det 99. Nej, 2009, förlåt.
Exakt, just det var det.
Mm. Så att jag började blogga 2001, så jag bloggade.
Oj.
Ja, men bloggen hade väl typ sin peak vid 07-08, så det var lite sent ute där.
Ja, herregud.
Du kom i dippen.
Ja, men i Göteborg, jag är ju från Göteborg.
Jag var lite senare där.
Ja, ja. Där var jag först. Nej, jag skojar. Det var jag inte, men jag var nog en av de första där, för att så fort man gick på fest och sa alla blogg Elin och rätta mig och sådär. Men jag tyckte det var lite kul.
Ja, men du var ju, då var ju du en trailblazer där då.
Ja, men det var ju, många tyckte ju, det var jättekul att kalla mig blogg-Elin.
Skulle det vara ett skällsord?
Ja, men sen var jag så här, ja, vänta ni och se bara. Så ja, höll jag ju på hela tiden.
jag tänker ändå att blogg-Elin var väldigt, väldigt, om det skulle vara någonting för att reta dig så var det ju väldigt milt.
Ja. Ja, nej men jag tyckte ju, jag blev aldrig sårad över det.
Nej. Nej, men vad bra, tog för att det gick ju bra.
Ja.
Ja, look at them now.
Ja, exakt.
Who's laughing now? Men berätta, okej, du var 14. Vad hände sen?
Nej, men sen pluggade jag gymnasiet och då, jag bloggade på My Showroom, minns jag. Och lite olika portaler. Då minns jag att Hugo Rosas hade den portalen, så jag ringde honom och sa, du måste börja ge mig betalt för att jag kommer bli, alltså jag var väldigt som
och han bara,
ja, jättekaxig, och han bara, men, ja, men du är inte tillräckligt stor än, och jag bara, men det är från Göteborg och så här. Sen så, jag var väldigt drivande i det då, så då tänkte jag så här, men nu ska jag hitta de största bloggarna i Göteborg och vi ska bli så här en klick, för det kände jag att alla i Stockholm hade.
Och det är ju de enda två ställena som bloggar finns.
Ja, exakt, så då ringde jag runt. Ja, men hon som fortfarande liksom håller igång i det här gänget där är ju Gertrud Tonvall.
Mm.
Så vi blev jättebra vänner. Och då sa jag, vi ska ha en sån här bloppis, man säljer kläder.
Mm.
Och så kunde vi inte riktigt hitta en lokal. Och då fanns det en bloggplattform som heter Nattstad. Mm. Där de här tjejerna bloggade, men inte jag, för jag var ju då på My Showroom.
Mm.
Så då ringde jag han som var grundare dit. Så sa jag, kan vi få ha vår bloppis där? Och där hade ju aldrig hänt i Göteborg. De visste ju inte vad det här var. Det var ju till och med, alltså det var ju väldigt nytt i Stockholm. Någon kanske hade haft det så.
Ja.
Nej, men det såg ut att det var spöregn. Och det var alltså över 500 pers i kön. Och jag minns att alla fick ju chock. Vad är det som hände liksom?
Ja.
Och då, ja, men då gick jag gymnasiet. Och sen kontaktade han mig. Han som drev den här bloggplattan. Ja,
mm.
Och sa, vi vill att du börjar jobba med oss. Och till slut så började jag jobba där en dag i veckan. Och så kom jag in, det satt så här tre IT-killar typ som, och jag bara, vi ska ha event, vi ska ha, och de fattar ju ingenting liksom.
Älskar detta.
Ja, och sen så jag jobbade på där efter jag slutade gymnasiet, så började jag jobba heltid där, fick fast anställning. Sen jobbade jag där i 6 år.
Mm-hmm.
Och vi rebrandade till Now som blev Europas största bloggportal. Så jag var med och lanserade oss i massa olika länder och reste. Och sen flyttade jag upp till Stockholm och startade vårt säljkontor här och kontor. Så då kom jag hit. Så jag jobbade där. Jag sa ofta att jag var bloggarnas mamma. Liksom. Vi hade ju stora profiler och så jag hittade mycket profiler och tog hand om alla. Och då kom jag ju också in i hela det. Men jag drev ju alltid min blogg. Exakt.
Mm. Jag visste faktiskt inte att Nattstad var, att Now var något Nattstad.
Ja.
Det hade jag faktiskt ingen aning om. Och jag har ändå, då har jag varit med. Jag har ändå haft koll liksom. Men den var ny. Mm. Det var intressant.
Så då valde de liksom, okej, vi tar bort det här. För Nattstad är som inte har koll. Det var ju mer vimmelfotografer och
lite som finest.se för
exakt,
Stockholm.
Exakt, det var ju så här finest och Nattstad var väl lite...
Mm.
Så jag var ju innan så, nej men jag vill inte börja jobba där, det är inte så coolt liksom.
Mm.
Men sen blev det jättebra.
För du gjorde det coolt.
Exakt, jag med alla andra. Nej men sen, det går ju jättebra för dem. Men ja, jag såg upp mig 2019 och startade mitt egna bolag. Då kände jag, nu kan jag stå på egna ben, jag har lärt mig jättemycket. Och var redo för något nytt helt enkelt.
Men berätta då, när du då skulle börja liksom rekrytera bloggare till Now och sådär. Mm. Vad var det du gick på? Vad gjorde en framgångsrik bloggare?
Nej, men jag vet, typ Moa Mattsson då, som hon hade en stor bilddagbok hade man ju. då för. Kände du till det?
Mm. Jag hade aldrig någon.
Men hon hade så här mycket följare bara. Och ja, Instagram var väl, hade hon ju också då. Men det var inte så stort som det är nu då. Och då tjatade jag på henne i 2 år att hon skulle starta en blogg. Hon bara, nej men det vill jag inte. Och sen minns jag att hon startade en blogg sen. Typ 3 veckor efter så hon upp sig från sitt jobb på ICA och körde heltid.
Det är ju, där har vi någon som har skjutit i höjden liksom. Det är riktigt coolt.
Sen har vi ju, ja men Matilda Djärf bloggade på Now. Jag minns att hon var ute och rest, hon hade typ 900 följare och jag bara, gud den här tjejen. Nu säger inte jag att jag har skapat henne, men hon var liten då. Och då lyfte jag fram henne på hemsidan, jag promotade henne på min blogg och sådär.
So men, sort of kind of made her.
No. Nej. Jag tycker sånt är jättejobbigt, men jag menar bara, jag kunde se ibland så här, okej, den här personen, om den kommer nå ut, då kommer den nå ut stort liksom. Alltså, det är många som kommer fastna. Ibland, jag blev också tipsad av någon när jag var jätteliten. Som bara gav mig en liten push som sen gör att, ja.
Hon gjorde ju självklart jobbet själv. Jag menar, finns det inte där så spelar det ingen roll. Jag brukar säga det liksom om ja, men både Instagram-konton eller bloggar eller sajter eller så här. Det spelar ingen roll hur mycket trafik du skickar till någon om inte det finns en mottagning, alltså om det inte det finns en vettig Instagram-biografi eller flöde eller som man fattar varför man ska hänga här, så kommer ingen folk inte stanna.
Nej, exakt.
Och då spelar det ju ingen roll liksom.
Det var ju det jag tyckte var så fint, så här, vissa man pushade och liksom shit, de har verkligen slått igenom, eller de slog igenom ganska snabbt efter. Så det var, alltså det var något jättekul. Sen lärde jag känna så mycket folk, fick resa. Vi lanserade i Polen och hade ett jättestort lanseringsevent där och, men det var ju massa kul grejer. Men sen blev jag ju utbränd då. Fick utmattningsdepression och det var ju egentligen då när jag var sjukskriven, mådde jättedåligt. Och sen kände jag bara att jag kan inte komma tillbaka hit. Nu måste jag börja något nytt kapitel.
Men det där är intressant, för det där, jag känner igen det där själv. Jag har också haft 2 utmattningsdepressioner. Och efter min andra, det var då jag startade eget. Och började köra eget på heltid. Och det har ju räddat mitt liv. Att jag kan liksom anpassa min arbetstid efter hur jag mår.
Exakt, ja, men det var verkligen så. Och att jag bara, jag kan ta en chef som säger vad jag ska göra. Det bara går inte liksom.
Nej. Och det var 2019. Det är ju ganska nyligen.
2018 blev jag utbränd och sen sa jag upp med 2019.
Ja. Och vad är liksom, vad har de här åren innan på Now, vad var det du lärde dig om branschen då som du har liksom tagit med dig nu?
Nej men det var väl, sista åren jobbade jag mycket med koncept ut till kund. Så jag var kanske mellanhanden mellan influencer och kunden. Och då lärde jag väl väldigt mycket oprofessiga många influencers här. inte skicka deadline, de gör det halvdåligt, de slutar svara, etc. Och det tog jag ju verkligen med mig. Jag ska visa kunder hur man är proffsig liksom. Så många kunder blir förvånade när jag liksom efter en kampanj skickar en prestation med all statistik. Kanske tar mig en halvtimme, men det ger mig så mycket tillbaks. Och att liksom alltid skicka vid deadline. Ja, men jag är ofta till kunder så här att jag kommer till dem med en pitch med något jag vill göra. Så att det blir något mer kreativt så.
Alltså om vi ska prata om den här branschen som en helhet lite grann. Eftersom du också har varit med så länge och liksom gräsrotsgrejen. Alltså det är ju en bransch som är extremt bred. Alltså jag tänker så här att det finns många som kallar sig influencers som egentligen kanske inte är influencers. Och det finns många som verkligen är influencers som inte vill kalla sig det.
Nej.
Och jag tänker att det är väldigt förvirrande. Både för företag och för de som faktiskt följer influencers. Har du några tankar? Spontana tankar kring det?
Om att folk kallar sig influencer och inte vill bli kallade det?
Ja, eller tvärtom. Alltså just det här att...
Men jag är lite så här... jag har alltid, sen jag startade mina kanaler, så har jag... Alltså sen start sett det som, det här ska vara min språngbräda ut till vad jag vill göra. När du är influencer så kan du egentligen bli vad som helst. För att företag lägger extrema pengar på att få marknadsföring på våra plattformar. Tänk om vi gör det här och det här. Vi har ju redan marknadsföringsbasen. Och det tror jag så är det viktigaste att tänka. Att jag vill egentligen ha mina kanaler till att växa för att de ska vilja följa med mig. Det frågar ofta mina följare. Men gud, vill ni bara ha inredning nu för jag skriver mycket om det? Nej, vi följer dig för att vi vill följa dig. För att de har ju alltid varit med på allting. Mm. I alla fall de som har varit med så. Men jag också så här, nej, jag kan inte säga att jag bara är influencer, för jag gör ju massa olika grejer.
Vad presenterar du dig som?
Ja, nej, men jag jobbar med marknadsföring på sociala medier.
Mm.
Så brukar jag säga. Speciellt personer som inte förstår sådär.
Som inte förstår influencervärlden. Mm. Och alltså det, för det tror jag att väldigt många gör. Att man säger att jag jobbar med sociala medier.
Mm.
Och sen om folk då är såhär, jaha, nej, men det där förstår jag ingenting av. Eller jaha, hur då? Eller med vad då? Eller,
mm.
Och då får man liksom utveckla det. Men just att influencerordet har blivit så otroligt infekterat.
Ja. Men det är ju för att ja, men det finns ju de här skvallersidorna som jag ibland kan tycka de är lite roliga. De ska ofta poängtera någonting. Jag hade ju en händelse, ja, men det finns ju en profil som heter Trams Frans.
Mm.
Och han gillar ju att göra lite narra influencers. Ibland kan jag ska inte neka, jag tycker det är lite kul ibland.
Jag tycker också lite
kul. Jag sitter ju och garvar, alltså någon gång när han hängde ut mig för, eller hängde ut, alltså då garvar jag för jag bara sitter och det är skitkul.
Mm.
Men jag hade ju en grej när, häromveckan då, någon fråga om tips, så jag hade en frågestund. Och då frågade de, hur kan du enkelt förändra din vardag och några tips? Jag bara, jag börjat promenera på morgonen, så här 1-2 timmar. Sen brukar jag gå hem och göra en juice och duscha och sen börja jobba.
Mm.
Vilket var liksom speciellt för oss också som har varit utbrända. Alltså vi vet ju att motion, vara i friska luften är liksom så nödvändigt.
Mm.
Och typ den grejen blev jag typ lite ledsen över då när han hänger ut så här, ännu en influencer med realistiskt tips vad man kan göra. Jag bara, men alltså styr om det till 20 minuter eller alltså, alla vill hitta något att hacka på hela tiden liksom, och trycka ner oss som att vi är blåsta brudar typ.
Och vad kommer det ifrån? För jag, alltså okej, jag kan lika gärna säga det jag vill att du ska säga. Nej, men det jag tänker är ju att det här är ju från början en kvinnodominerad bransch där tjejerna är de som har dragit in de stora pengarna.
Mm.
Sen sitter det ju många snubbar och driver bolag som ja, men förmedlar influencers eller sådana saker. Nu vet jag inte. Ja, men det var ju en snubbe som ägde Now där från början.
Mm.
Så att de sitter och cashar in på det. Men jag tror att hade det varit primärt... Jag undrar om män blir ifrågasatta lika mycket när det gäller såna här saker. Eller om det bara säger, jo men gud, det var ett bra tips, det ska jag ta.
Mm. Nej, men det har du nog rätt i. Jag skulle inte ens nämnt hur länge. Jag skulle bara... Och det jag menar är så här, det är så lätt att hacka på grejer för att man lägger ut grejer hela tiden.
Mm.
Man orkar inte tänka 10 gånger innan man lägger ut något hela tiden. För att man tänker att folk ska fatta. Men det är ju också när du sa innan att jag ska hålla igång min blogg.
Mm.
För att jag försöker göra det för att min blogg har alltid varit min starka plattform, inte Instagram och så. Nej, men jag slutade ju under corona för att det blev så jäkla mycket pekpinnar. Och det blev så laddat med allt man skrev. Så då kände jag bara, jag orkar inte det här. Så hade det aldrig varit på min blogg. Jag har alltid haft världens härligaste följare.
Mm.
Och nu börjar jag igen. Och jag märker direkt de här pikande kommentarerna. Och men man blir ju osugen liksom.
Och det, men jag tänker också så här. Du har gjort det här så länge.
Mm.
Och du har varit så öppen. Och folk har varit med dig i din resa. Och du är fortfarande ung liksom.
Mm.
Så att det känns ju som att hur har det här satt sig på ditt psyke liksom? Hur har det här påverkat dig? Alltså,
nej, men jag är väl alltså, jag är
så offentlig.
Ja, men jag är ju extrem känslomänniska och jag är väldigt så här bortskämd med att alltid jag bara fått massa kärlek och sådär. Och det är ju lätt, min sambo Max, då han är ofta så här, Melin, skit i det nu. De är bara avundsjuka eller det är svenska PK, ja, men normen, lagom är bäst hela tiden. Man får aldrig säga när något går bra. Jag säger att jag har de bästa läsarna när jag mår som sämst.
Mm.
För att folk älskar när man mår dåligt. Och när jag mår bra, då kommer haterserna.
Ja.
Och det är egentligen hemskt. För jag minns när jag var utbränd och jag öppnade upp mig om det.
Ja.
Och jag fick så extremt mycket kärlek och det var så stöttande liksom. Och när jag träffade min kille, alltså folk var ju så glada just då. Mm. Men sen, för att de visste att jag hade mått så himla dåligt. Men sen när man väl mår bra, då är det inte samma goal liksom, upplever jag det som.
Och jag undrar varför det är så att vissa får de läsarna, eller får den publiken, och andra inte får det.
Mm.
För jag menar, nu har jag ju absolut inte liksom samma storlek på mina kanaler, men jag upplever ju väldigt sällan att jag får, nej men att det blir de där pekpinnarna, absolut lite grann, men inte alls på den...
Nej men jag tror jag vet svaret på det, för att så fort du gör något, ja men typ nu, vi har renoverat lägenheter och kunnat steppa upp vart vi bor och sådär. Mm. Och vi har ju kämpat jäkligt hårt för det.
Mm.
Vi renoverar lägenheter och så säljer man, så kan du köpa en annan lägenhet och sådär. Mm.
Flipping.
Apartment flipping. Nu är jag lite trött, nu stannar jag ett tag. Men typ det är mycket avundsjuka i det. Att någon kanske bor och sådär. Då tänker de att jag har förändrats. Att jag inte är samma person. Folk har, alltså den svenska avundsjukan liksom. Men nu ska jag ju säga att det är en väldigt liten procent som är negativ. Men det är ju den som tar över ens huvud.
Ja, jag förstår det. För det är det jag tänker, att man blir lätt defensiv då.
Ja, alltså jag blir ju mest... Ibland är jag så här, jag vet inte vad jag ska säga. Men folk blev ju rent utav sagt arga på mig när vi sålde vår gamla lägenhet. De tyckte jag hade ljugit för dem. Om att jag skulle bo där. Jag bara, men gud, liksom, mycket man blir så arg över att man säljer en lägenhet.
Nej, men det är ju konstigt, för det där är ju också en alltså det där är ju lite av en, vad ska man kalla det, investeringsmodell.
Exakt.
Och ett sätt att tjäna pengar på. Mm.
Men jag skulle säga att det är väldigt få procent som orkar renovera sådär, för det är sjukt jobbigt.
Mm.
Det är därför så få gör det. Mm. För att, ja men det är psykiskt jobbigt att hålla på och flytta och inte ha ett hem liksom.
Nej, precis. Och inte, alltså, och bo i det också. Mm.
Men jag, alltså förra var jag ju nog, jag slutade ju nog vara lite personlig. Jag pratade ofta när jag mådde dåligt, men nu är jag såhär, gud jag mår bra nu. Det finns liksom inte jättemycket jobbigt att säga.
Nej, men jag förstår inte riktigt varför folk ska vara så missundsamma. Och varför vissa personer drar till sig de... Men då undrar jag så här, är det här en... För jag tänker att de som står lite utanför den här Stockholmsklicken, influencerklicken som du ändå ingår i.
Mm.
Jag menar, det är många som har mycket, som har stora konton, som har mycket följare, men som inte alls får den här svansen efter Nej. Sig.
Och jag hade ju inte den på länge, men det kom ju nu, nyligen.
Och då kom den via den här typen av
ja, mycket, skvallerkonton. En skvallerblogg då som hade någon period där jag var där väldigt mycket. Och det var ju egentligen via den bloggen då det kom.
Ja, för där hänger ju såklart missunnsamma människor.
Ja, och det var nästan...
Som inte känner...
Det var liksom på nya nivåer. Jag fick ju liksom mordhot. Alltså det var ju så här... Jag hoppas att du dör, alltså på den nivån. Och jag är så här, men gud, hur kan du ens driva en blogg? Och alltså hon skapar så mycket extrema arga människor liksom.
Ja. Och det där är ju inte... Jag fattar, hur orkar man fortsätta då liksom?
Ja, det förstår inte jag heller. Men det är ju, om du kommer med i den bloggen liksom, då kommer det bli jobbigt. Ja, hon la ju ut om min, när min lägenhet såldes. För jag hade inte ens lagt ut det. För att jag kände så här, vi vet inte om vi säljer, beror på om vi får rätt bud sådär. Mm. Blev lite övertalad av en mäklare, bara, men gud, ni borde chansa nu, och sen så hade vi ju... Ja, så hon la ju ut det innan jag la ut det. Så då blev det lite knäppt där.
Jag förstår inte, vad är det som driver människor som bara vill få gå in och hata på det sättet? Men okej, okay, vänta, jag måste... Det här är en värld som jag inte är i, och jag fattar inte hur man pallar liksom.
Nej. Nej, men det var ju... Men då är jag ju väldigt destruktiv. Jag går in och läser alla kommentarer.
Oh, nej, men det är...
Alltså, min kille då, han bara, Elin, gör inte det. Jag bara, hur kan de säga... du vet, de hittar ju på det är olagligt att bygga ett sånt där badrum och så här. Och min kille driver ju ett byggföretag. Han bara, nej Elin, vi har gjort det helt rätt. Och du vet så här. Folk ska ju hitta på, de bara, min kille är rörmokare och han säger att man inte får göra sådär. Och du vet, så.
Det där är ju människor som har extremt lite.
Ja, och sen så här, ja, den var väl fin men hade aldrig i mitt liv velat bo där. Man bara, okej, okay, tack för din information.
Nej men alltså, Elin, gå inte, läs inte. Jag ska läs inte. Det där är ju, det där är självdestruktivt
beteende. Ja, jag vet. Men tack gode gud, jag har inte varit med där på ett tag.
Nej, men jag tänker att det där är ju liksom ett monster i sig själv.
Mm.
Hela den där liksom, den där klicken, den där sfären, när man hamnar i det, att behålla fokus på det man själv vill göra och på det som är positivt. Så jag menar, det spelar ingen roll om du har jättemycket följare, om det bara blir en negativ spiral, så då kan man ju ändå inte göra det man vill. Liksom, har du bara, nej, följare som inte gillar dig, så kommer de ju ändå inte köpa det du säljer.
Nej. Men ja, som tur var så, det roliga är så fort jag lägger ut något, gud, nu blir jag ledsen över den här. Mm. Då får jag så himla mycket kärlek och då påminns jag mycket så här, gud, den här, de som lägger de här kommentarerna, de är så få procent. Och om de kommer in när någon skvallerblogg skrivit om mig, de försvinner ofta liksom.
Ja.
Så det är ju väldigt viktigt liksom att hela tiden ha en dialog med sina följare som... Det gör att man liksom håller igång motivationen och bara, gud, det är ju därför jag gör det här. För jag minns när jag mådde dåligt och började skriva. Och mina föräldrar tyckte väl så här, Melin, du kanske inte ska öppna upp dig så mycket, du mår dåligt. Så här. Men jag kände att det här är mitt sätt att överleva. Genom att kunna prata med andra människor, kunna hjälpa någon annan. För det var ju hundratals som skrev till mig att, gud, du har räddat min sommar. För att jag inser att jag inte bara mår dåligt utan att andra också gör det.
Och den är ju, det är ju den som är den, det som ger energi. Och så just det här också att, för jag tänker att när det gäller och om man ska tänka strategiskt ur ett personligt varumärkesperspektiv och sådär, så är det ju just den här relaterbara sidan som gör att man fördjupar relationen. Så när du delar med dig av dig och andra kan känna igen sig i det, och kommer ju närmare varandra. Mm. Men sen då när det blir någonting som inte är så relaterbart, som det här med att flippa lägenheter, det är ju inte så många som har möjligheten eller som gör det, som har kunskapen eller du vet.
Mm.
Och då blir det liksom, då blir klyftan,
exakt,
där. Och då måste man ju ha den här relationen från början för att inte klyftan ska ta över.
Mm. Ja. Nej, men jag tror väl att i grunden så har jag har ju använt min blogg till att skriva om kärlek, om tankar, om ångest. Det har ju varit min grundgrej med min blogg. Det har varit min öppna dagbok. Och sen till slut så kände jag, gud, jag orkade inte dela med mig hela tiden. Mm. Och när man slutar med det då, och så kommer bara det här ytliga fram,
ja,
då blir det en stor klyfta liksom.
Precis.
Så jag tycker det är så härligt när jag kommer in i, om jag börjar skriva med mina följare, och man får en djupare relation liksom. Och då påminns jag varför jag håller på med det här. Men jag tycker väldigt viktigt att jag fokuserar ju på olika saker. Jag håller ju på mycket med inredning nu och startar upp ett nytt bolag som jag stylar folks hem och hjälper till med renoveringar och sådär.
Så du har liksom tagit den här flippen, tagit den vidare, berätta.
Ja, nej, men det var under corona, det var lite dött där ett tag med kampanjer.
Det var det, va?
Ja. Och då var jag så uttråkad, men det är typiskt mig då. Jag bara, nej men gud, jag lägger ut på Instagram nu att det är någon som behöver hjälp att styla hemma. Och då fylldes ju min inkorg och då bara satt jag ju med det hela tiden. Okay. Och sen så insåg jag ju, shit, det finns ju verkligen en efterfrågan här.
Mm.
Och mitt mål är väl att hitta något slags koncept för att kunna få ner kostnader och kanske hitta färdiga mallar för olika hem liksom. Ja. Så att, ja, men du hade kunnat skriva till mig och så betalar du en viss summa och så kanske inte tar tre arbetsdagar för mig att styla, utan då kan jag, ja, men det här är Lindas stil, den här möbeln passar nog bra.
Mm. Det är ju skitkul. Mm. Och kan du då få ner det också till att du kan typ, alltså jag vurmar ju väldigt mycket för onlinekurser. Så att liksom att skapa någon typ av så här stylingkurs, onlinekurs, för det. Så där har du ju liksom en en till ben.
Men det man har problemet är ju att följare är ju bortskämda med att allt är gratis. Ja. Alltså alla tips och all hjälp man får. Och det är också, det är därför många får kritik som startar onlinekurser. Och det är man så van att få gratis liksom de tipsen. Men det är jättelyckat det här med inredningsgrejer. Och nu tycker jag det är jättekul. Jag kan inte säga att jag kommer jobba med det här i 10 år.
Nej.
Nu tycker jag det är kul. Så får jag se. Nu har jag investerat i bolag, bygger upp en hemsida för det här. Då. Så nu måste jag ändå satsa lite på det.
Vad kul. Men du säger att många får kritik för att de startar onlinekurser. Det här har jag helt missat.
Har du?
Ja. Uppenbarligen så lever jag i en väldigt trygg litet hörn av internet.
Gud, jag läser för mycket skvallerbloggar.
Ja, uppenbarligen. jag läser ju nästan inga.
Min kompis,
jag glider in på bloggbevakning ibland, men väldigt sällan.
Nej, men Viktor Frisk och jag är ju bra vänner. Och han sa till mig, han bara, Elin, du måste sluta läsa de här bloggarna nu.
Ja.
Så vi hade ju någon deal om förra sommaren när vi reste. Han bara, Elin, nu ska inte du läsa det på en hel vecka. Jag bara, okej, okay. Då slutar jag ju faktiskt. Men jag tror det var när hon skrev om mig ett tag. Då blev jag ju besatt av och kolla hela tiden.
Ja.
Jo, men för annars fick man ett sms från någon. Nu är du uthängd där. Nu låter det som jag är uthängd hela tiden. Men det var bara en period förra året.
Ja, men och då tänker jag så här. Då kan du ju också räkna ut vart trollen kommer ifrån. Men jag tror ju inte att det är toppen för din mentala hälsa. Nej. Och för din utmattningsdepression. Som ändå är en sjukdom som inte... Alltså jag personligen kallar mig åtminstone för att det där är ju en kronisk sjukdom. Som man får, inte för att man är sjuk hela tiden, men man måste ändå leva med vetskapen att man har lättare för att trilla dit.
Ja gud, alltså jag har ju återbesökt min, ja, nu, nej men jag äter ju fortfarande medicin. Nej, jag har återbesökt med läkare varje månad. Jag får ständigt... backa några steg och jag måste ju ha, alltså en sommar då, det åkte till mitt landställe på västkusten, är där i 2 månader och inte gör någonting och folk tycker såhär, men gud, hur kan du vara på samma ställe så länge? Jag bara, men gud, det är det bästa jag vet att inte göra någonting, inte ens ha smink med mig och bara låta mina föräldrar ta hand om mig.
Ja, men alltså ljuvligt. Nej, men jag flyttade ju hem till Örnsköldsvik. Jag bodde ju i Stockholm i 12 år. Flyttade hem till Örnsköldsvik för 3 år sedan. Flyttade ut till ett hus på landet med inga grannar. Och jag har inte ens fiber. Och har höns liksom.
Gud, det är mindre.
Ja, men alltså det är helt jag älskar fantastiskt.
Ju, alltså, jag älskar att följa dina hundar.
Men alltså visst är de underbara, jag saknar dem så mycket.
Ja, men det förstår jag.
Jag var på en PR-byrå innan här och där var det 2 hundar. Och jag bara... Ja,
så, men jag tänkte, jag tänkte med mig Selma hit. Det kan jag...
Åh, varför inte då?
Det jag bara, det är ingen som kommer prata med mig i den här podcasten. Du kommer bara sitta så med Selma liksom.
Det hade funnits en överhängande risk för detta, ja. Nej, men och jag tänker liksom att... Där är du ju inte snäll mot dig själv om du utsätter dig själv för det här. För det måste ta så enormt mycket energi.
Ja, och det kan ju förstöra en dag liksom. Då, men nu, jag skulle säga är bättre. Jag fokuserar på andra grejer nu.
Ja.
Men jag känner att det är väldigt tydligt när jag börjar bloggen igen. Men då skrev jag ju faktiskt ett inlägg där jag sa så här, men det här tycker jag är jobbigt, det här kan ni också bättra er på. Kanske lite mer konstruktivt och sådär. Och då fick jag jättemycket kärlek och kanske hade mer dialog. För jag tycker ju helt klart att man ska få kommentera konstruktiv kritik eller till och med ge kritik. Men vissa grejer är bara så här, ja, okej, vad menar man? Det är bara elakt och så onödigt.
Jag läste det inlägget, jag tyckte det var väldigt bra. Och jag tycker att det är okej att ryta ifrån. Därför att om folk är otrevliga, alltså du måste ju stå upp för dig själv. Din blogg, dina sociala medier, jag brukar jämföra det med mitt vardagsrum. Och om du kommer in i mitt vardagsrum och börjar kasta skit på mig, då kommer jag att kasta ut dig. För då är inte du välkommen.
Ja.
Och jag menar, om någon börjar tjafsa och liksom använda så här, yttrandefrihet, ja absolut, du får säga vad du vill. Men jag har fått den här blockknappen av en anledning. And I'm gonna use it. Så liksom, du har ingen rätt... Och snacka skit om
mig. Men det är också så här, lite så här, men gud, varför är ni så elaka? Alltså jag lägger så mycket tid på att mätta er.
Exakt.
För att det är också så här, deras önskan är lite min lag ganska mycket liksom. Det är mycket jag delar med mig av, men kanske inredningstips. Vi säger så här, alla färgval i hela lägenheten som kanske tog mig 2 veckor. flickor att välja ut. De ger jag ju på en sekund liksom.
Det är sånt som du ska ta betalt för.
Exakt. Och det är ju också en sån grej. Jag har en vän som är arkitekt och hon bara, gud, du kunde ge sån här tips liksom. Alltså folk betalar ju pengar för det här. Det, det är ett arbete liksom. Exakt. Och då slog det mig hur det är så inmatat i ens egna huvud. Det är klart jag säger alla mina tips jag någonsin har.
Men jag tänker lite, och nu kommer jag in här på ett ämne som jag vet att du älskar att prata om. Just det här att när någon gör någonting gratis, då är det svårt för någon annan att ta betalt för det.
Mm.
Alltså jag tänker också mycket på det här med mikroinfluencers som tar emot produkter i utbyte mot inlägg på Instagram och sådär. Det urvattnar ju branschen, precis som... ja, men alla andra branscher som har frilansare som gör saker väldigt, väldigt billigt. Jag vet att jag gjorde ju, när jag började med alltså webbdesign och startade mitt företag, så gjorde jag ju hemsidor superbilligt.
Mm.
Och jag gjorde dem kanske svart en stund.
Ja.
Och det är klart att då vattnar jag ju ur vad alla andra vill ta betalt. Liksom. Ja. Och det är det jag menar med så här influencers som kallas influencers och influencers som faktiskt jobbar med det.
Mm.
För att det krävs ju mer än att du skriver influencer på din profil för att du ska faktiskt vara en inflytelserik person.
Ja, gud ja. Du måste ju få in dina intäkter och... Alltså för mig handlar det ju mycket om, som jag snackade om innan, hur pratar du med en kund?
Mm.
Vad kommer du med som influencer? Du sitter inte bara... För mig är det inte att vara influencer att jag bara väntar och får in kampanjer. För mig är det kanske att ta kontakt med en kund som jag... tycker det är grymt bra.
Mm.
Kanske pitcha in ett koncept där det var så kul att göra. De går med på det och jag blir överlycklig. Shit, jag har fått in den här kampanjen. Alltså det blir ju, jag blir ju säljare åt mig själv. Och det är den bästa känslan i världen.
Älskar att sälja. Det är väldigt, där tror jag du är ganska ensam.
Är det så?
Alltså när det gäller influencerbranschen så är det väldigt, väldigt få som jag har pratat med här i podden. Som tycker att det är kul att sälja.
Nej men gud, det är så roligt. Men jag, det här hänger ju kvar. När jag var yngre då, jag var ju galen att sälja. Det här majblomma, jag vann skolans, sålde mest majblommor. Nej men i klassen, man skulle sälja 5 paket med julkort. Jag tror jag sålde 50 paket, så jag kände inte typ hela klasskassan. Och så blev jag sjuk under klassresan, då fick jag till och med pengar av min lärare. För hon bara, shit, det är du som har tjänat ihop allt.
Vad fint.
Och då, man sålde de här idrottsrabatterna. Jag kom upp, jag gick ner till ICA nedanför oss, sålde allihop, gick upp och tog min brors. Sålde dem med, du vet, i fotbollslaget. Så jag tror det där...
Jultidningarna var du, det var din grej eller?
Jultidningar höll jag faktiskt aldrig på med.
Va?
Nej. Det var typ enda, jag vet inte, jag tyckte inte det var lika kul. För att då var du tvungen att knacka på. Jag älskade ju, nej men majblomma var, de bara, vi köpte av dig igår Elin. Jag bara, men då kan ni köpa idag igen, eller... nej men du vet, jag tryckte ju på de ömma punkterna hela tiden.
Ja. Då känner jag ju att då är du ju i helt, då är du ju helt rätt position. Ja,
så det kan jag säga, det är en del av varför jag älskar det här jobbet.
Okej, men då är det ju, det är här vi ska gräva ner oss med andra.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hur gör man det? Hur säljer man in? För det, jag tror att de flesta tycker att det är jobbigt. Och det här tycker jag är väldigt intressant också, för jag känner ju ändå att så här, just det här att lämna ut sig själv och integritet och att din jobb ligger så nära din person är lite, kan vara lite skavigt. Men att du ändå tycker att det är så kul att sälja in dig själv.
Ja.
Det är ju spännande.
Ja, men jag tror ju väldigt mycket på min produkt och på min publik. Jag vet att jag säljer på mina samarbeten och för mig är det väldigt viktigt att kunden ska vara nöjd efter ett samarbete, att de vill komma tillbaks. Så jag gör ju allt för dem. Och det är därför de litar på mig väldigt mycket och därför jag har mycket återkommande kunder. För att de upplever det proffsigt och att för mig är det inte bara att lägga upp ett nedslag liksom, som vi har bestämt, utan det är att gå all in i det här. Och det blir extra tydligt för mig när jag själv har sålt in mig själv till den här kunden. Då ger jag till och med, då ger man ännu mer liksom.
Hur gör man det? Hur säljer man in ett samarbete på ett bra sätt?
Nej, men då är nog mitt tips att du letar upp kunder. Och då kanske du inte ska leta upp i IKEA och så här, du vet, de som man inte når. De jobbar redan med stora byråer så här. Men hitta lite mindre varumärken som du, kanske produkter du gillar. Och så du kan gå in på deras Instagram och bara skriva ett meddelande. Hej, jag söker marknadsansvarig som har någon samarbeten på sociala medier. Så får du en kontakt där, eller så kan du ringa upp numret på hemsidan eller mejla infomailen som finns på hemsidan. Och sen säger du bara så här, hej, jag hade velat ha ett möte, jag har ett koncept att pitcha in. Det är ju svårt för dem att säga nej då.
Och vad är det för koncept du då pitchar in?
Men då kan det ju vara, jag hade nu med Swappy som säljer rekonstruerade mobiltelefoner. Och där...
Jag älskar att du tog med liksom säljpitchen rakt in, rekonstruerade, inte begagnade, rekonstruerade telefoner.
Det här är ett vitalt sammanhang. Nej, men alltså, det låter ju som det. Men det var faktiskt, jag kontaktade dem flera år sedan och sen skrev de till mig i somras. Jag bara, gud, det lönar sig alltid att skriva till kunder, även om inte tackar jag direkt. Så, för de kanske inte har budget då eller har redan bokat upp alla samarbeten. Men de fick ju upp ögonen för mig då i alla fall. Jag sålde in, för hon ville ha något kul då vi skulle göra. Första samarbetet var väldigt så här informativt och vad de gör. Och då sa jag, men jag beställer den billigaste telefonen hos er och den dyraste. Och så jämför jag kvaliteten på dem. Och målet med samarbetet var att båda mobilerna skulle kunna ta lika fina bilder. Och så la jag upp det här, jättebra räckvidd. För de som varumärke. Och hon var ju supernöjd.
Alltså jag älskar ju sånt där också. För då blir det så här, ja, men du tar fram ett koncept men du gör inte, överarbetar inte.
Nej.
Alltså för jag brukar liksom säga det till folk att säga, ja men när de ska skicka sitt första mejl. Att säga, men du behöver inte ha med ett koncept i första mejlet. För att då, för det första så ger du ju bort en idé. Och för det andra så, alltså, lägg inte ner en massa jobb innan du vet att du får tiden. Så. Men hur brukar du då göra med en kampanj? Hur många inlägg? Och...
Men jag är ju, många kunder vill ju köra testnedslag. För det här ska ni aldrig gå på när företag säger att test innebär att det är billigare. Det är snarare dyrare att göra testnedslag än vad andra inlägg kostar. Det är inga rabatterade priser för mig att göra testnedslag. Det blir rabatterat om du kanske köper 10 nedslag. Då kan man komma ner lite i pris hos mig. Alla gör inte så. Men det är ju en säljgrej liksom. Om du köper mer så blir det billigare.
Ja.
Nej, men då, jag vill ju också. Det här är nog lite annorlunda från kanske många tänker. De vill bara in pengarna. Jag vill ju också ha ett testnedslag. För jag vill ju se om mina följare gillar det här typen av samarbetet. Annars tappar jag engagemang. Det är ingen som bryr sig om det här. Så för mig är det lika viktigt att mina följare ska gilla produkten. Ja, men då gör man första nedslaget. Och då, ja, men som Swappy då. Hon tyckte det konverterar jättebra och bokade in ett till nedslag.
Okej, ja men vad kul.
Och vissa kunder är så här, okej, vi kör test och sen bokar vi upp 6 månader framöver efter det.
Men just det här, alltså jag tycker det är jätteviktigt det du säger här att ett testnedslag är snarare dyrare än billigare. För den vanliga Den vanligaste grejen här är ju att man får ett mejl och bara, men vi vill göra en testgrej här. Vi skickar hem några produkter till dig och så vill vi ha en 2 inlägg och 4 stories. Och om det går bra så kanske vi gör ett längre samarbete.
Mm. Nej, det där är löjligt.
Ord och inga visor.
Ja.
Men det funkar ju uppenbarligen, för annars skulle ju folk inte göra det.
Ja, alltså jag är ju delägare i ett bolag som heter Poppy Posters. Som säljer affordable art. Nej, nu ska jag komma reklampitch här. vi har ju faktiskt, vi har inte tagit ut lön en enda gång.
Mm.
Vi har hållit igång i flera år där. Nu äntligen börjar det gå lite bättre liksom. En startup behöver inte gå jättebra första åren. Det kan ta ett tag liksom. Mm. Nej, men jag är ju, jättemånga influencers skriver till oss. Så där är jag ju på andra sidan. Ja. De kontaktar såhär, gud kan jag få det här och det här? Och så gör jag det här i utbyte. Jag bara, absolut, kör på typ.
Mm.
Och jag är ju väldigt noggrann om någon kontaktar oss. Hej, vill jag ha ett samarbete? Och då säger jag ju, vi har tyvärr ingen budget. Men du kan kolla om du är intresserad av något.
Mm.
Och återkom om du kan lägga upp något. Så där är jag ju på andra sidan. Men jag lägger ju inte ett meddelande till en stor profil och skulle...
Att du skulle inte kontakta en stor profil och säga att hej, du får en poster om du lägger
nej,
ut det här.
Nej, exakt. Mm. Men då kan jag säga, nej men jag har ju mycket vänner i branschen och jag säger, gud, vill du pusha det här? Det hade varit så schysst liksom.
Mm.
Så snackar man ju då med varandra. Och exakt. Man hjälper också varandras företag. Så.
Ja, men det är ju en... Det är ju en kompisgrej, det gör ju jag med. Jag pushar ju också mina vänners företag för att jag är schysst. Så. Men det är ju en helt annan grej. Mm. Och jag menar, jag vet att många tycker att, så här, jag menar att det är oschysst att företag gör så också.
Mm.
För att jag får kontakt ifrån många företag som är så här, ja men jag vill ju göra schyssta grejer. Men influencers kontaktar ju oss och säger att, ja men... om jag får den här grejen så får du ett inlägg.
Exakt, så gör de ju hela tiden.
Ja, och då är jag så här, ja, du har ju inget ansvar, för de får ju skylla sig själv då lite grann. Men du som, då blir ju du arbetsgivare.
Mm.
Alltså i det läget, om du ger produkter till en person under ett år till värde för mer än 1 000 kronor, då blir ju du arbetsgivare om den personen inte har företag.
Mm.
Och det tror jag väldigt få företag vet. Mm. Och det finns ju väldigt...
Är det till samma person?
Till samma person.
Bra att posters är så billigt då.
Exakt. Men det är marknadspriset.
Ja, exakt. Ja.
Nej, men nej, precis. Och jag menar, och jag tror ju att alltså, posters eller mat eller alltså, du vet, sample-grejer, där kan du ju ta ett tag innan du kommer upp till det. Men om vi tittar på olika klädföretag, smink, där kommer det ganska fort upp över 1 000 spänn.
Ja, alltså jag kan säga att det finns ingen som provocerar mig mer än när man får bud hem.
Ja.
Alla de här buden alltså. Och,
nu nej, låter men då får man lite bortskämt.
Nej men, alltså, nej men då säger jag att vissa bud blir ju... Det, jag tycker det är få förr. Buden var ju extraordinära. Alltså, de var ju ja. Fantastiska.
Det var ju för att de ville att man skulle
ja.
Ta en bild och lägga upp.
Och då la jag ut på varje bud jag fick hem. Mm. Nu är det ju... Vissa produkter blir jag jätteglad över. Men mycket är jag ju... Ja, alltså jag kommer inte använda det här hudvården. Alltså jag har redan hur mycket som helst. Och ja. Jag kanske redan samarbetar med ett hudvårdsmärke.
Mm. Och
sen får man
kollar.
En liten notis. Ja. Får man en notis från pressbyråerna. Hej! Skulle du vilja lägga upp något om budet? Då blir jag nästan lite så här. Fast det där tycker jag är så onödigt att skriva.
Ja.
För då sätter de nästan dåligt samvete på en själv. Jag för jag har ju inte bett om det. Nej.
Och jag fattar, PR-byråerna har det skitsvårt just nu. För, av just den där anledningen. Att så här, när, det här var ju lite roligt. När liksom bloggare kom slog igenom där runt... Ja, men mellan typ 08 och 12 eller någonting sånt där. Så poppade ju upp PR-byråer som svampar ur marken.
Mm.
Därför att helt plötsligt så fanns det ju så många fler kanaler där man kunde synas gratis. Och det var ju toppen i ett par år. Medan det här var ganska nytt. Tills folk faktiskt insåg att vänta här nu. Jag behöver betala skatt på det här. Jag förtjänar bättre. Jag kan inte ta emot allting. Nu tror jag PR-byråer har det jävligt tufft.
Mm.
Och jag fattar att man blir lack när det är så här, när någon hör av sig och så här... Tänker du lägga upp någonting om det här?
Mm.
Men de har ju en kund som som liksom vill se resultat.
Men där gäller det ju för PR-byrån och liksom scouta.
Ja,
kanske okej, men Elin brukar lägga upp det här varumärket. Hon älskar ju det här, så exakt, det här skickar vi till henne.
Ja.
Och det är där deras jobb ligger. När jag ja, säger alla dessa bud så är det ju, jag är ju inte otacksam, men jag är ju, ger ju bort det här ja, hela tiden till amen, min familj, min pojkväns familj och sådär.
Och det blir ju så när folk inte gör sin research.
Mm, jag blir jätteglad när PR-byråer skriver så här, vi har det här budet från den här kunden. Ja. Är det intressant för dig? Då blir jag, och då kan jag tydligt säga att nej, tack ändå. Och ibland så här, ja, gärna.
För grejen är också den att du, de får egentligen inte skicka bud till dig om du inte har tackat ja till det.
Ja, det är så.
Alltså här är paragrafryttaren nummer ett.
Ja, men kan jag lära mig lite om det här.
Ja, men de får inte det, för det är lagen om obeställd reklam. Så att de får inte skicka reklam till dig om du inte har tackat ja.
Men hur kan de göra det då?
Men kära Elin, hela den här influencerbranschen är full av lagbrott.
Ja,
hela tiden.
Men tänk dig att få ett bud som du absolut inte vill ha, och sen får du dåligt samvete för de
skriver
till.
Och du ska skatta för det.
Ja.
Du ska skatta för det du tar emot, oavsett om du lägger upp det eller inte.
Om man ger bort det då?
Det spelar ingen roll. Du ska ändå skatta för det. Och det är det här jag menar. Här får du ett bud för hur mycket pengar som helst som du inte har bett om, men du ska skatta på det enligt Skatteverket.
Men det åker ju upp på vinden.
Ja, och det är ju så här, alltså Skatteverket kommer ju inte veta vad som ligger på vinden om du inte har lagt upp det. Men enligt reglerna så ska du skatta på det. Sen, alltså jag har ju frågat på Instagram, hur många är det som gör det? Det är typ 1%. Så det är ingen gör det. Men det är ju återigen, det betyder inte att det inte är en lag, en regel som finns.
Mm.
Men sen om den tillämpas, det är ju en annan sak.
Ja, men alltså här, jag är väl så här, när jag jobbade på Now då, vi hade ju ett magasin. Där fick man ta emot bud, för det får man göra om man har ett magasin. Så var i alla fall reglerna då, jag vet inte hur det är nu. Och det tyckte jag också var så galet. Så en redaktion får ta emot bud.
Mm. Men det här är skillnad. Det är skillnad mellan, för det första så är det skillnad mellan företag och privatpersoner. Men det här har jag inte fått något riktigt svar på från Skatteverket faktiskt. Vad som är skillnaden. Ja, gud, jag är på den här tiden. Och jag har inte fått något vettigt svar på det. Vad är det för skillnad på en tidningsredaktion och en influencer? Men oftast är det för att man anses vara en privatperson.
Mm.
Och det är också så här, när det passar, då är man privatperson. Och när det passar, så är man företag. Så att det är sånt. Mm. Nu men, kommer jag på ämnen som jag stör 100, mig jävligt mycket på. Ja,
alltså prylar man får hem som jag har ett samarbete med.
Mm.
Det förstår ju alla vid det här laget att man ska skatta på. Men jag tror inte en enda människa skattar på buden som står utanför dörren som man inte har bett om.
Det är ju de som är pyttesmå som är livrädda för vad som ska hända. Det är de som sitter och betalar skatt på en disktrasa de har fått hem. Liksom.
Oh,
medans de som får hela nya kollektionen från sminkkollektionen från Dior, de skattar inte ett skit. Mm. Alltså det är så jävla ojämnt. Och det är så... men det finns mycket orimligheter i det här.
Mm.
Men sen är det också så här att jag tror att anledningen till att företag kanske, eller till att Skatteverket inte plockar upp det här, är ju för att det är såna här grejer som är hidden in plain sight också. Mm. Att man för det var någon som hade skickat, det var ett företag som hade mejlat till någon och sagt så här, ja, men om du bara lägger upp det på stories, då behöver du inte skatta.
Nej, men gud.
om man bara, okej, så bara för att det ligger på stories och folk inte hinner se det, eller att Skatteverket inte hinner se det, då är det okej. Alltså det finns så himla mycket där. Och jag känner någonstans att små mikroinfluencers som får en disktrasa, där är inte problemet. Det är inte där problemet ligger. Men när stora företag, alltså miljardföretag som systematiskt betalar med produkter och inte betalar arbetsgivaravgifter på det.
Mm.
Då har vi ju liksom, då har vi ju riktiga pengar som försvinner från välfärden.
Mm.
Så att där tänker jag att det kanske vore fint att lägga lite krut.
Det håller jag med. Helt rätt. Nej, men jag tycker väl att det är väldigt viktigt att se sitt eget värde. Mm. Och att även om kanske en produkt lockar som ett företag, Men så här, lägg in det i tid. Hur mycket tid kommer du lägga på det här? Det är liksom inte värt det. Plus att man förstör hela branschen. Om man håller på så liksom. Jag är ofta, min syster är mikroinfluencer, 5000 följare. Olivia Skoglund heter hon. Jättefint konto. Nej, men hon får mycket där förfrågningar. Och jag har ju varit väldigt tydlig. Du ska ta betalt. Det ska du göra. Och hon ringer alltid mig. Vad tycker du jag ska säga här? Och det tycker jag är väldigt bra. Och hon står på sig i det liksom.
För grejen är den att i slutändan, så att om man inte står på sig utan om man gör en massa obetalda samarbeten för att man tycker att det är lite coolt att ha ett samarbete, det tär ju på ens personliga varumärke i slutändan. Så att när du väl har kommit upp till en nivå där du kan ta betalt, hur ska du göra det då när du har inte gjort det innan?
Men jag tycker väl det är viktigt att faktiskt prata med andra som jobbar med det här. Jag var ju extremt nyfiken i början när jag började. Hur får man in ett samarbete? Jag ställer ju frågor på alla språk. Jag bara kan inte upp där i en frågestund. Jag förstod inte liksom.
Nej.
Men alltså man vet ju ungefär vad man kan ta betalt, och jag tycker heller inte man ska lita på alla byråer vad de säger att man får. De räknar ut någon procent.
Nej, men alltså de tar ju hälften.
Ja, och de räknar ju, de säger att ja, men du får det, när de skriver till mig en summa, så jag börjar ju skratta liksom. Och de bara, men det är det här du ska ha betalt för dina följare. Jag bara, ja, men hur kommer det sig då att jag har typ en full kalender och jag tar långt ifrån det här? Så att tipset är ju faktiskt att jobba till direkt med kunder. Slipp mellanhänderna.
Mellanhänderna tar hälften.
Speciellt om man är en liten profil.
Ja.
Det är en annan grej om man är en mega, alltså en svinstor profil, då hinner man inte hålla på med det. Och då kanske man tycker det är värt. Men man ska vara medveten om att byråer äter upp 50% i alla fall. Om inte mer i vissa fall.
Så hur mycket kan man ta betalt?
Ja, alltså det är väldigt olika. Jag kan ju prata med... Nej, men pratar man om sånt här? Om man tar betalt?
alltså jag försöker ju få folk att göra det, eftersom att jag tycker att så här, det är ju sånt som hjälper andra. Sen beror det ju liksom lite på... Alltså du får ju göra som du vill. Du behöver ju absolut inte berätta.
Nej, men jag kan prata om story då. Vad jag tar betalt. Och då kan jag ta mellan 20 till 30 000 för en story.
Och hur många klipp är det?
Det är, alltså, när jag gör en story är det inte känna, gå in här och klicka. Utan då gör jag en genomarbete. Det kan vara 5-10-15 klipp. Liksom.
Ja.
För att jag, när vissa säger att de ska ha 3 slides, det blir... För att så kommer de med en brief som är en A4. och jag bara, det här är underförstått, det här kommer inte få plats på...
45 sekunder.
Nej, men sen kan man ju... Det är vad jag tar och... Det här är liksom hela mitt bolag och jag jobbar med det här heltid så. Och jag vet att när jag sätter mina priser så vet jag att det här kommer jag kunna ge tillbaka. De kommer tjäna på det här. Jag har ju höjt mina priser när jag har märkt vad jag har gett i företag. Så att det är viktigt att känna så här, kan du stå bakom det arvodet du har satt? Att du faktiskt känner att det här företaget kommer inte kasta sina pengar i sjön.
Men om jag gör bara en snabb överslagsräkning här. Hur många följare har du?
57 000.
Då tar vi... Det är alltså 43 CPM. Alltså, jag brukar säga att du kan ta mellan 30 och 70 CPM. Och då på din räckvidd liksom. Och då gissar jag att din räckvidd kanske ligger på 50-60%. Alltså hur många du faktiskt når per story. Liksom. Och då, det jag menar då det är att du kan... Alltså CPM är ju då cost per mil. Alltså hur mycket du kan ta betalt per 1000 följare. 300-700 menar jag. Så att du ligger då på 43. Vänta här nu.
Nu är det mycket matte här, va?
Det är mycket matte just nu. 438. Där kanske det, ja, skitsamma. Någonstans där. Alltså du ligger ju absolut i spannet lite lågt.
Men då kan jag, alltså det är väldigt sällan någon bara köper en story.
Det är det jag menar också.
Och då är det ju så här, man köper något större liksom.
Ja.
Så.
Och när jag säger så här 300 till 700 CPM per 1000 inte per 1000 följare då, utan liksom per en räckvidd. Och det jag menar då är att om du tar 300 spänn och du har 1000 följare. För det första, är det värt din tid att ta 300 spänn för ett inlägg? Det är ju inga pengar.
Nej.
Och ska du då liksom strössla ner hela din feed med reklam för små pengar? Nej. Det är inte värt det.
Sen tycker jag så här, gud, varför ska... Du sa innan att folk tycker det är coolt att samarbeta, ja, om man har en mindre. Och det, jag sa, det är väl absolut inte coolt.
Då är man influencer på riktigt. Liksom. Det är lite...
Jag menar, målet är ju att ha så lite samarbete som möjligt.
Jag tycker ju det. Jag håller ju helt med dig. Men det känns som att det har blivit en statusgrej.
Mm.
Att om du har samarbeten så då är du en riktig influencer. Liksom. Mm. För det är jättemånga som kommer till mig och säger, jag vill bli influencer. Och jag bara, okej, vad är ditt mål? Jag vill ha samarbeten, jag vill tjäna pengar. Och man bara, okej. Okay.
Men det är, man kan ju inte starta
heller. Det är en affärsmodell.
Ja, det är också, du kan inte starta ett företag. Jag vill starta ett företag för då blir man rik. Nej men gud, du ska ju starta ett företag som du tror på. Exakt. Alltså pengar ska ju inte ens vara i ditt huvud då.
Alltså det är klart att du måste tjäna pengar och det ska man inte be om ursäkt för, men jag håller helt med dig att du måste ju ha ett varför, du måste ha en passion, du måste ha någonting du drivs av.
Mm.
Du kan inte bara ha pengar som drivkraft.
Nej,
pengar
kommer
är ett resultat.
Inte gå. Exakt.
Och jag menar, vill du bara tjäna pengar, då finns det massa annat du kan göra.
Mm.
Att bygga upp ett personligt varumärke i sociala medier, det tar nog bra mycket mer tid och energi än att liksom gå och skaffa sig ett människojobb.
Mm.
Så att, ja, men det där är ju också så här.
Men det är väl också därför det är viktigt om du börjar jobba med det här, du ska inte bli, alltså vissa går ju all in direkt liksom, ja. Men också så här, jag tror inte man ska tänka, jag ska starta en Instagram, jag ska resa och ta en massa snygga bilder för då kommer jag få en stor Instagram. Det är många som gör det och blir stora så. Men det jag tror folk vill ha ett vanligt jobb, eller vanligt, nu kommer jag...
Människojobb.
Ett människojobb.
Jag brukar kalla det för människojobb.
Nej, men så här, vi säger så här, ja, 8-5 jobb har du och sen driver du dina kanaler och det är väldigt intressant för att du kanske vill att de ska följa dig. De tycker ju ditt liv är intressant.
Mm.
Många tror ju att jag ska vara influencer, så jag ska leva ett influencerliv. Jag ska gå på event, jag ska shoppa.
Ja, precis. Vad innebär det?
Ja, och nej, men att vara influencer är ju att dela med dig av ditt liv. Dina Exakt. Tankar, dina åsikter. Enligt mig är det så i alla fall. Mm. Det är inte en livsstil man skapar.
Nej.
Det finns många influencers som lever ut på landet. Jag tittar mitt emot den. Som många blir inspirerade av ditt liv. Och... Om du hade levt i Stockholm och gått på events och shoppat och ja, men du vet lite så, det hade ju inte varit du.
Nej, och jag har ju gjort det i livet.
Ja.
Och det var ju också så här att det handlar ju om någonstans, jag sa det innan till en annan gäst som jag hade här innan, att så här, allas liv är intressant.
Mm.
Det handlar ju om hur du vinklar det.
Exakt
och
så.
Att hitta någonting i det som du brinner för, som du vill dela med dig, som kanske skapar en igenkänning hos andra.
Mm.
Det är ju det är där det ligger. Mm. Att liksom att för att vilja bli influencer för att springa på en massa event. Ja, men då är Paradise Hotel din bästa.
Ja, men jag kan säga att det bästa med att jobba med det här är att ha följare och prata med dem. Mm. Och alltså för mig är det att känna att jag har hjälpt någon att må bättre. Jag har gjort någons dag bättre. Det kan ju vara min drivgrej varför jag gör det här. Och som du säger att allas liv är intressanta.
Mm.
Och sen, men det kanske vissa vill skriva om mat.
Mm.
Då skriver man om det. Jag tror inte på den här grejen. Jag vill bli influencer så jag ska åka och resa jorden runt. Få ta massa snygga bikinibilder. Den där eran är lite över.
Och vad är det du vill i slutändan?
Mm.
Alltså jag tänker någonstans här. Om du reser jorden runt och tar massa snygga bikinibilder. Toppen. Och du kanske fan måste följa dig och massa likes. Men vad är the endgame liksom? Mm.
Vad vill du åstadkomma liksom, med detta?
Exakt. Och hur vill du tjäna pengar i slutändan? För jag är också lite så här att det är vanskligt att bara ha samarbeten som sin enda affärsmodell.
Mm.
Och här, jag gillar liksom den tanken att du börjar liksom det här med mer med inredningen och så där. För att, ja men du vet, Instagram... Skulle Instagram försvinna en dag? Eller när de ändrar algoritmen? Eller ändrar förutsättningar? Eller ja, men till exempel nu med länkbyta, alltså man tar bort swipe up och lägger till den här länkknappen som nu alla har helt plötsligt. Alltså man har ju ingen makt över det.
Nej, och det är ju mig så här, jag tycker man kan se Instagram och sina plattformar som liksom språngbrädan ut i vad man vill göra.
Exakt.
Och förlita dig inte på Instagram som plattform. Du kan dagen efter vara hackad och hela ditt konto är borttaget. Och
lägg in 2-stegs-verifikation.
Det gjorde jag efter ditt tips.
Underbart.
Nej, jag laddade ner. Var det inte du som la upp det? Nej, men när man kunde spara ner hela sitt innehåll.
Nej, det var en kommentar under mitt inlägg.
Ja, okej. Okay. Ja, för det gjorde jag. Det var jättebra.
Men just det här 2-stegs-verifikation, för att då även om det är någon som har som hackar ditt lösenord, så behöver du komma in med en kod, antingen från en app eller från ett sms som du får.
Ja,
som
ja men det har jag.
Tvåstegsgrejen. Mm. Ja.
Nej, men jag tror så här, vi säger, tänk tanken av att ditt Instagram-konto försvinner idag.
Vad har du?
Vad har du då? Känner du så här, nej men gud, de kommer ju börja följa mig och jag startar ett nytt konto. Eller?
Och hur ska de veta vart det är om du inte har någon annan kanal?
Ja.
Om du inte har en mejllista eller en blogg eller någonting mer.
Så långt har jag inte tänkt.
Följer du inte mig eller?
Men det viktiga är ju då att skapa ett brand liksom som är du. Mm. Och var alltid dig själv. Mm. Och försök inte vara någon annan. För det är då du kommer tappa bort dig i den här världen. Liksom.
Mm. Väldigt bra tips. Det är jättebra att du drar det lite nu. Jag hade ju tänkt att du skulle få göra det i slutet.
Ja.
Men, men som en liten uppföljning på den kommentaren. Om man skulle starta om man vill bli influencer nu, alltså med din erfarenhet från liksom från Now, från hela din karriär, om du skulle börja nu, hur skulle du gå tillväga?
Ja, det var en svår fråga. Jag hade väl startat faktiskt med att hitta först så här, vad är det du brinner för? Mm. Vad är det du tycker är kul? Har någon sagt till dig någon gång att gud, det där är du så bra i eller bra på? Kör på det och gör det till din grej. Sen är det ju viktigt att nå ut på andra plattformar, inte hänga med folk som är kända så, utan men ändå så här, hitta en connection med andra folk och ställ en fråga. Jag hade blivit så glad om du delade mitt konto, och det kanske är 10 som inte svarar dig, men en kanske gör det. Och var alltid trevlig mot alla, döm inte folk och sen uppdatera regelbundet. Visa att du finns där och sådär. Mycket rörligt material sprids man ganska snabbt på.
Mm.
Och gör det helhjärtat liksom. Så har jag något bra nu?
Ja, massor!
Ja.
Toppen bra grejer alltihopa. Jag vill lägga till, ha tålamod.
Verkligen, det var det som jag sa, man startar ett nytt bolag. Liksom. Det behöver inte från en sekund gå jättebra. Ibland tar det ett tag.
Mm.
Det här var ju helt galet. Jag la upp en reel på min hund.
Mm.
Jag lägger ju aldrig upp reels. Och så la jag upp en sån här, den här This is not just a dog, this dog is my whole world.
Ja.
Den låten.
Ja.
Så min syster hjälpte, vi spelade in en sån och lägger upp så här reels med låt.
Mm.
Ja, men då, jag la upp en reels förra veckan så bara gick jag in där. Nej, men då ser jag att den är över 500 000 visningar.
Det är helt sjukt.
Jag fick ju chock tillstånd.
Ja, det förstår jag. Har du fått några följare av det?
Det vet jag inte.
Det är det som är grejen.
Jag tycker inte jag, nej. För att då hade jag ju känt så här, men gud varför jag har fått så mycket följare. Men det upplevde jag inte.
Nej, alltså jag tänker så här, reels är, alltså jag älskar reels. Jag tycker att reels är bäst på det sättet när, om man nu vill nå nya följare. Men då måste man behöver man göra reels som är specifika för ens nisch.
Och det gjorde ju inte jag.
Nej.
Det var ju så här, jag gjorde det, jag älskar min hund, det är min bebis. Liksom.
Ja men alltså, I hear you.
Ska vi prata lite om våra
hund? Ja, nej, men sen.
Nej, men jag är helt besatt av henne så jag älskar ju att göra det.
Mm.
Jag börjar typ gråta för att vara så söt. Men jag fattar ju, jag kommer inte följa det här. För att jag lägger inte upp, ibland lägger upp på henne.
Mm.
Men förlåt, jag ska när jag lägger upp stories på henne. Det är inget hundkonto. Hon har ett eget konto faktiskt.
Du kanske har lagt upp den reelen på det kontot istället.
Vet.
Då har du fått jättemycket följare där.
Jag vet. Det hade varit, det tror jag verkligen. Den hade ju ökat då. Mm. Men det är klart inte jag gör det. När de går in på mig så är de bilder på mig och på mitt hem. Liksom.
Ja, men precis. But where's the cute dog? Ja,
så det är väl verkligen så om du gör reel som du säger. Liksom, att foka det på ditt innehåll. Jag kanske exakt. Skulle gjort inredningsreel.
Ja, jag menar alltså, det tror jag så. Absolut på.
Det har jag gjort göra några liksom,
ja,
då precis. Hade jag ju nog säkert fått in följe från det.
Ja.
Men den där gjorde jag bara för det var kul. Så jag blev helt chockad att den hade blivit viral.
Jag har faktiskt ett gäng reels på mitt djurkonto. Jag har ju ett djurkonto som heter Lalindas djurpark. Där jag har liksom mina hundar, min katt och mina höns.
Mm.
Det är de som får vara. Och där har jag gjort ett par reels. Och de rullar på bra faktiskt.
Mm. Mm. Men där är ju verkligen tålamod. För just det. Summan av vad jag skulle säga med den här reels-grejen var ju att den hade ju inga visningar första veckorna.
Nej.
Nej men så här, i mina mått då, den kanske hade 20 000 visningar. Det var ju inte inga visningar. Nej. Men då får ni tänka att jag ändå har då 57 000 följare.
Ja,
jag
tänkte väl att den, 30%
typ. Och jag hade lagt upp den i flödet. Så jag, så. Och sen när jag gick in flera veckor efter, då hade den fått 500 000.
Ja.
Så att ibland tar det tid, ha tålamod och... Och så håller inte på att radera bilder i flödet för att det inte passar in i flödet. Jag har varit där, men fastna inte i det liksom. Skit i om flödet inte är perfekt. Det är ingen som bryr sig om det längre.
Nej, men det är ju
sen
inte det.
Sen när går man in och tittar exakt. Så här.
Enda gången du ser det är när du börjar följa en ny person.
Ja, och ofta är det ju att någon, om jag börjar följa konto så är det där, gud, shit, vilken bra story, vilket bra inlägg. Jag går ju aldrig in och tittar. Och det tror jag inte någon gör faktiskt.
Jag gör det.
Gör du det?
Ja, men det är för att jag vill liksom se att det är ett relevant konto för mig. Jag vill få en överblick av innehållet.
Ja, jag förstår.
Så att jag inte börjar följa någon för den här gulliga hundreelen och sen är det inga hundar.
Nej, men det gör väl jag med. Men jag menar väl mer att kanske att man inte skulle följa för man tycker färgkoderna inte passar ihop.
Nej, gud, de skiter jag i. Färgkoderna skiter jag fullständigt.
Men det är ju jag är ju också så. Det gör ju ont i mig när en bild inte passar in. Men,
jo, men lite grann i mig med. Men jag
men
låter
man
inte
måste
det
försöka det. Det är så här, lägg upp det du tycker är bra. Om det är en snygg bild, skit om inte den passar in, lägg upp den ändå.
Ja.
För det är det som kommer ge dig spridning.
Ja.
Att lägga upp bilder du själv tror på. Inte bara tänka att den här kommer vara snygg i mitt flöde.
Nej, precis.
Så satsa på bilder du liksom, shit, det här kommer bli bra. Och jag hade ett tag där jag, det var ju länge sedan då, men man kände att vissa bilder fick sån spridning. Mm. Det var ju ofta så här, ja men bikinibilder. Ja men det var liksom en viss typ av bilder och sen kände jag, gud, det är inte ens jag som driver det här kontot längre. Det är ju Instagram som tvingar mig vad jag ska lägga upp.
Mm.
Och sen bestämde jag mig bara för att jag ska bara lägga upp grejer jag själv inspireras av. Inte vad jag tror kommer få mycket likes.
Mm.
Och då släppte också hela den där pressen. Och jag kanske inte får lika mycket likes på alla bilder, men jag ökar ju följare hela tiden.
Och det blir roligare.
Ja, och nu känner jag så här, då fick jag tillbaka liksom, så här, gud, det här tycker jag är kul.
Underbart, underbart. Och det är väl någonstans summan av kardemumman, kontentan, att det måste vara roligt för annars kommer du inte orka hålla ut.
Exakt. Jag känner mina apps är ju när jag får mina deep talks med mina följare, kanske att jag öppnar upp mig, jag får råd och stöd tillbaks eller jag kan hjälpa andra.
Mm.
Och också när jag lägger upp material som jag tycker är fint och roligt och bra. Och inte bryr mig så mycket om att det här ska jag lägga upp för att det här tror jag kommer få mycket likes och sådär.
Underbart. Jag tycker att det var en fantastiskt bra avslutning.
Ja.
Hur känns det nu efter din första podd?
Nej, men det känns ju väldigt bra. Jag sa ju till dig innan vi hade startat här att jag pratar ju ofta innan jag tänker. Det är därför jag ibland säger grejer och sen har jag glömt.
Det är som en halvmening och så bara...
Ja, exakt.
Nej, nu backar
jag. Så jag hoppas... Alltså jag tycker det känns jättebra. Inte varit nervös en enda gång.
Vad skönt. Ja, vad skönt. Väldigt... Nej, jag tycker att det kändes jättebra också. Så att, vad fint att vi skapade en första gång för dig som kändes bra.
Ja, men tack snälla för att jag fick vara med.
Ja, men tack för att du tackade ja.
Ja. Nu ska du åka hem till dina höns.
Inte riktigt än.
Nej.
Men snart. Jag saknar dem.
Ja, jag fattar. Ja.
Puss och kram.
Puss.
Hej då. Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig @lalinde och hashtag #weareinfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer business? Gå till lalinda.se/influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.